Guds frid och välkommen. Välkomna hit ska ni vara. Vi hälsar också välkommen till alla som lyssnar via internet också. Vi firar idag 18:e söndagen efter trefaldighet. Och överskriften för den här söndagen är vägen till Guds rike. Och vi ska börja den här gudstjänsten i Jesu namn med att sjunga psalm nummer 10.
Thank you.
Ja, Gud, vi tackar dig för den här nya dagen du har gett oss. Vi tackar att du har skyddat och bevarat oss fram till den här stunden. Vi tackar för att du har gett oss ditt ord som undervisning för oss. Vi tackar också för den stora kärleken du visat oss genom att du sände din son Jesus Kristus för att gå i döden för vår skull. Men att du också har lovat att en gång ska vi få vara tillsammans med dig i härlighetens himmel. Vi ber att du ska komma och vara med och mitt ibland oss här. Att du själv ska tala till oss vad vi behöver. Ja, du känner oss var och en. Och vet precis vad vi behöver. Stilla oss en liten stund för att höra vad du vill säga. Vi ber också för bröderna som ska tala här idag. Att du ska vara med dem och ge dem frimodighet att tala enligt ditt ord. Herre, var med dem mitt ibland oss. Och vi ber tillsammans den bön som du har lärt oss att be. Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, makten och härligheten i evighet. Amen. Vi sjunger psalm nummer 287, 287, och efter det så talar Henry Bårdsen. Thank you.
barmhärtighet och frid från Gud, vår Fader, och från Herren Jesus Kristus, värre med er alla. Amen. Denna söndagens texter omhandlar Guds kärlek emot oss. En del av texten som vi möter i evangelieboken omhandlar bland annat två personer som kommer till Jesus med en viktig fråga om vilket bud som är det största, det högsta budet. Och Jesus, som är skriftens herre, han förklarar att summen av hela Guds ord, summen av lagen och profeterna, det är ju nettopp Guds kärlighet. Vi ska läsa ifrån Gamla testamentet var Jesus hämtar sina två hänvisningar till när det gällt de två största och de högsta bud i Guds lag. Vi känner ju till att det är Gud som är kärlek. Och Guds kärlek, den ser vi allra tydligast genom Golgata, genom Guds enbarnade son som Gud sände till frälsare för oss. Det är svårt för oss människor att fatta att på korset visste Gud sin största kärlighet emot oss. Men det var ju nettopp därför att vi skulle bli hans barn. Det var nettopp därför att Guds kärlek skulle få skinna från himlen på oss. Och Golgata, kan vi se, det är som en filter som tar bort Guds nidkärhet och Guds fred över synd. För när Jesus offrar sitt eget liv, så var Gud nöjd med offret. Gud hade välbehag i Jesus soningsdö. Och därför så kan vi människor aldrig fatta Guds kärlighet utan genom Golgata och genom frälsen Jesus Kristus. Man ser Guds kärlighet har alltid en riktning, och riktningen den utgår ifrån som är kärlek, nämligen från Gud själv. Och som vi känner till korset, den har ju en vertikal och en horisontal del. Och den vertikala delen som är upp ner, den berättar om Guds kärlighet till oss människor. Och när vi verkligen har förstått hur stor kärlighet som Gud har älskat oss med, när han måtte låta sin son gå i lidelse och i död, och när han uppväckte Jesus Kristus ifrån de döda till vår rättfärdighet, då kan vi lite börja känna på vad Guds kärlighet egentligen är. Och när hjärtat blir fyllt av Guds kärlighet, då först kan vi börja älska Gud. För kärligheten består ju inte, ifall Johannes, i det att vi älskar Gud, men i att Gud har älskat oss och gett sitt liv för oss. Och när vi älskar Gud, så blir det en naturlig följd att man också vill älska den som är född av Gud. Men Guds kärlighet, den är inte begränsad bara till andra kristna, inte bara till familjemedlemmar, men den gäller alla människor, och så de som inte är kristna. Vi ska läsa först ifrån femte Moseboks sjätte kapitel, och vi kan läsa från fjärde till nionde vers. Hör Israel, Herre må Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din makt. Disse orden som jag bjuder dig idag ska du gömma i ditt hjärta, och du ska inpränta dem på dina barn, och du ska tala om dem när du sitter i ditt hus när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp. Och du ska binda dem som ett tegn på din hand. Det ska vara som en minnesedel på din panne. Och du ska skriva dem på dörrstolpen i ditt hus och på dina porter. Amen. Och så ska vi också läsa den andra delen av kärleksbudet. Nettopp den som gäller den andra lagtavlen. Alltså det från det fjärde till det tionde bud. Det som Jesus hänvisar. Det andra budet som är lika stort. Du ska älska din näste som dig själv. Och det är bara halva delen av vers 18 i tredje Moseboks 19 kapitel. Men vi läser hela verset. Du ska icke hävna dig och icke gömma på vrede mot ditt folksbarn. Men du ska älska din näste som dig själv. Jag är Herren. Jag sa ju att det dubbla kärlighetsbudet är liksom koncentratet, huvudinnehållet i lagen och i profeten. Det är det som Gud egentligen önskar. Det är det som var Guds upprinnelige plan med oss människor när han skapte oss. Att vi skulle ha förtroende och tillit till Gud och att vi skulle älska honom. Vi känner verkligheten att den inte var slik. När synd kom i världen så kom frykt. Och så kom då emellan människa och Gud. Slik att människorna kunde inte älska Gud. Och människorna kunde heller inte leva ett Gud välbehagligt liv. Därför att hjärtat blev besmittat av synd. Alla människors motiver påverkar alltid det negativa. Slik att både hjärtat och viljan och tanken och förnuften allt igenom blev totalt fördärvet. Men nu när den lagkloke kommer in för Jesus. Eller när den rike ynglingen kommer in för Jesus. Med ett inre hopp om vägen till det eviga liv, så lyfter Jesus fram nettopp kärn av lagens budskap om att älska Herren sin Gud. Och om vi tänker på de 10 bud, så minns ju vi det att det blev skrivet på 2 olika lagstentavlor. Den första lagtavlan, den behandlar våra människors förhållande till Gud. Och vi minns ju det största, det viktigaste av alla bud var att vi ska älska Herren i Gud av hela vårt hjärta. Vi heter ju budordna i andra Moseboks 20 kapitel bland annat. Det var Guds upprinnelig vilja att vi skulle älska Gud. Att vi skulle ha tillit till Gud. Och att vi skulle som människor älska varandra. Men vi husker med de första som blev född. Mellan Kain och Abel. Så var det absolut icke brödre eller syskonkärlek. Men där kom hämn och ett ont hjärta som förde till mord. Jesus lyfter upp dessa bud. Och så får inför den lagkloke. Och på sätt och vis kan vi se att Jesus hade som en tanke. Eftersom han visste att den rike unge, han hade inte kommit inför Jesus. Och heller inte av fariserna som kom inför Jesus med frågan. Gjorde det med ett rent hjärta eller rent sinn. Utan den ene, han hade hållit alla Guds bud när Jesus började att lista upp de olika budorden som vi känner alla ifrån barn av, från söndagsskolan av, så ser han att allt detta har jag hållit och gjort ifrån min ungdom av. Alltså budorna kunde inte göra den lagklok eller den rike ynglingen till en syndare. Och det är ju Guds egentligen det här är tanke med lagen, att det ska göra oss alla skyldiga inför Gud, att vi alla ska känna på vår synd, vår nöd, vår hjälpeslösa tillstånd. För Gud kräver otroligt mer, mycket mer än en människa på jorden kan uppfylla. Och lagen tar oss fast. Men Gud hade en plan. Och plan var Jesus Kristus. Och plan var att ge troen i människans hjärta på frälsen Jesus. Och ge Guds heliga ande. Och det är nettopp det som är hemligheten med att också en kristen, och endast en kristen, kan älska Gud. Ingen andra kan älska Gud rätt än den som först har mottagit Guds kärlighet, den som har fått troen och den som har älskar både Gud och älskar människa. Och då ser vi, vem kan det, om vi ställer frågan. Men om vi går till Jeremias kapitel 31, så talas det om en ny tid och en ny lag, när Gud ska skriva sin lag in i Kristens hjärta och sin. Och om vi går till Hesekiel kapitel 36, så ser vi det att där så verkar Gud. Jag läser här: jag vill ge dig ett nytt hjärta och en ny ånd vill jag ge innen i dig. Och jag vill ta bort stenhjärta av deras kött och ge dig ett kötthjärta. Min ånd vill jag ge i dig, och jag vill göra det så att dig följer mina bud och håller mina lover och gör efter dem. Vad tänker vi om det i förhållande till oss själv som kristen och som Guds barn? Eller om jag vågar att fråga, vilka förhållande har vi till Guds heliga budord? Och dess, nu snackar jag inte om lagen i den tanke att det ska vara en dömande, krävande lov som för oss till en hjälpeslös tillstånd. Men jag snackar om budorna och vilka förhållande vi har till det. Skall vi som kristna högakta Guds budord? Är vi som kristna förpliktade till att göra och försöka att leva med den hjälp och den nåde Gud ger efter budorden? Om vi tänker på första bud, så är det ju inlysande klart att en alla kristna förstår att det går inte att göra budord om att älska Herren och Gud av hela vårt hjärta onyttig. Eller att det inte har gyldighet i förhållande till oss som kristna och Guds barn. Vi läste här i femte Mosebok ännu större krav till oss människor. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din makt. Om vi skulle gå vidare till det andra bud och det tredje bud, icke missbruka Herren vår Guds namn eller hålla vilodagen helig. Jag tror vi alla kristna måste ja och amen till att vi använder, vill inte använda söndagen till onödig arbete, eller vi vill inte och vi har inte rätt till att ha andra guder parallellt med Herren och Gud. Därför att Gud är en nidkär Gud som inte tålar att hans brud skall söka till andra brud kommer. Kristus är vår brudkom. Kristus är den som vill vara i brudkammare med oss. Och därför så är det så viktigt att vi alltid skulle minnas det. Var vi än befinner oss och vilka vänner som är än när oss. Att Gud, han ser först och främst till hjärtat. Kristendomen, den börjar inte i huvudet. Den börjar inte med teori. Det börjar inte med en lärosättning eller dogmatik. Utan den börjar i hjärtat. Och den börjar så grundig att den börjar med hjärtetransplantation. Hjärtebyte. Det är ingen kristen, sann kristen som bara börjar följa med den kristne flock. Som börjar gå på möte och börjar gå till natt. Eller som bara utan vidare bara lär sig döpa. Ingen är sann kristen utan att man har fått ett nytt hjärta. Utan att man har fått Kristi ande. Då hör man Kristus till. Och bredvid han så vill inte Gud att det ska finnas någon. Jesus har han gett. Och det räcker. Det räcker för oss. Vi behöver inte Moses som någon. Innerste vän, alltså Moses i sitt lagämbete. Vi behöver Moses därför att Moses innehåller så mycket mer än bara det att han gav lagen och kraven. Men Jesus är den som borde vara den viktigaste i vårt liv. Men om vi stannar upp och tänker på vår egen vardag. Och kanske speciellt unga idag. Eller kanske inte det har varit så mycket. Värre och svårare för, men jag tänker med den värld som idag öppnar sig genom modern teknologi. Så är det otroligt viktigt att vi som kristna skulle vara bevisst på. Och känna vår egen kristna identitet. Vem vi är barn av. Vem som har älskat oss så högt. Att han aldrig vill bryta sitt troslöfte med oss. En som vill vara vän med oss i evighet. En som vill ha oss bredvid han. Om vi tar andra guder in i vårt vardagsliv. Så är det bara så att Jesus efterhvert börjar betyda mindre och mindre. Och till slut så lever man på två vägar. Eller kanske helt till sist så lämnar man han som har gitt oss liv och gitt oss salighet. Alltså behöver vi hela livet be Gud om Guds nåd. Att han alltid skulle hålla oss när. Att han alltid skulle förnya den heliga ande i oss. Kroppen är ju skapt på det sättet att det hela tiden produceras orenheter. Där finns levern och det finns olika organ i kroppen som skiljer ut alla dessa nyrer och alla som skiljer ut dessa orenheter. Och eftersom orenheten finns också i vårt trosliv därför att vi är och kommer till att bli en syndare och aldrig bli helig här i tiden, så behöver också ske en förnying till ande och själ. Han själ, fredens Gud, läser vi i Thessaloniker brevet, 5:1. Må helge er helt igenom sig, så är ande, kropp och själ må bevaras ostraffen till vår Herre Jesu Kristi komme. Jag går lite till det som kallas för lagens tredje bruk. Det är ju en fråga som har varit diskuterad helt ifrån, speciellt efter Luthers tid. Luther använder ju också samma begrepp några platser, men så är frågan, la han samma innehåll i begreppet som han gjorde i perioden efter hans tid? I vår väckelse så känner vi till att på finsk sida så hade vi det, den gren som kallades för nyvakte, osherranät. Och det hade speciellt fokus på lagens tredje bruk. Och kritiken emot, speciellt emot svensk sida, alltså den lästerländska väckelsen på svensk sida var ju att man hade förlåtit, när man hade lämnat Lestadius' lära och så börjar man tala mer evangelisk. En som heter Ora Saunivaara, om ni har hört namnet, åtminstone de som äldre har ju både hört och läst en del om han. Och han, när han var ung i krigstiden så var han ju doktor i teologi eller dubbeldoktor. Och han gjorde sin doktoravhandling, och den är på ungefär 250 sidor, består av tre böcker. Och i en av de böckerna så behandlar han nettopp lagens tredje bruk och hur man innan eller stadianska bevägelse hade olika tankar om det. Och han gick i djupet på Luther för att riktigt få tak i vad tänkte egentligen Luther om det här. Och konklusion, om jag säger det, är så enkel att den tar tag i Jeremias 31 eller i Hesekiel som jag hänvände till i 36 kapitel. Alltså, när den nya tid, när Kristus skulle komma och ge ett nytt hjärta och en ny ande. Det är då först det börjar att öppna sig en möjlighet till att kunna leve slik att det behager Gud när det gäller du ska älska Herren i Gud. Därför att en kristen som har Guds heliga ande, man har blivit så uppglödd av Kristi kärlighet emot oss. Och det är Guds ande och det är troen som har börjat älska innehållet i buden. Och då är, vi ser brodden eller pilen eller domen eller fördömelsen i lagen tagit bort. Men då är själva innehållet från budordet kvar. Och då är det egentligen inte någon konflikt när det gäller ett Guds barns förhållande till Guds, till de tio budorden. Jag har Luthers verker på finsk, 200 olika verker som jag har på i dator version, så att jag kan göra sök på olika innan olika alla av de här verken. Så jag har sökt också på för några år sedan och arbetat ganska grundigt genom den här frågan. Och jag kommer till samma konklusion som Saunivaara gjorde, att det är ju egentligen så enkelt, nettopp som jag har sagt, att det är vid troen och det är vid Guds helige ande som en kristen och Guds barn igenom, och först och främst genom Jesu fullbrakte verk, för det var ju Jesus som uppfyllde lagen. Och när vi äger han i hjärtat och när Moses kommer och dömer, så får vi peka på Kristus, eller så driver Kristus Moses och fördömelsen ut av hjärtat. Och på det sättet så kan hela Guds ord, både lager och evangeliet, förkynnas i Guds församling. Men en som är kristen och ett Guds barn, man, eftersom vi är i, som vi läser i Romerbrevet 8, eftersom vi är i Kristus Jesus och inte lever efter köttet men efter ande, så finns det ingen fördömelse för de som är i Jesus Kristus. Och Jesus, han säger också, på dessa två buden så vilar hela loven och profeten. Så går vi till den sista andra halvdelen av texten som omhandlar de här fjärde, femte, sjätte, sjunde, åtte, nionde och tionde, de 20 sista bud. Alltså som gäller kärlighet emot människor, kärlighet emot vår näste. Du ska älska din näste som dig själv. Först så vill jag stoppa upp med ordet och älska sig själv. Är det så att Moseboken och Jesu lära öppnar för att en människa ska älska sig själv? Ja, om det sker på rätt sätt. Jag sa att det är otroligt viktigt för oss som, och speciellt yngre, men för oss alla, att vi ska känna vår kristna identitet. Vårt upphav, vår släkt skener fram till Jesus Kristus. Och riktigt få del i hela den välsignelse och de skatter som han har gett oss och som han vill välsigna oss med genom sitt eget ord. Alltså, Gud skapte oss i Guds bild. Han skapte oss till man och kvinna. Alltså, men så kom synden in i världen, så blev bilden förstörd. Så mistade människan sin egen identitet. Man visste inte vem man var, var man kom ifrån, var man är på väg. Och den samma identitetskrisen så lever otroligt mycket människor också idag. Man har inte funnit sig själv. Man blir aldrig nöjd med sig själv. Kära kristna och kära kristna ungdomar. Erling sa det en gång i en prediken, eftersom han har arbetat i armén. Och ibland när han gick förbi kristna unga pojkar, så kunde han bara si helt tyst: minns vems barn ni är, alltså Guds barn. Det är otroligt viktigt att vi alltid skulle minnas, och ni unga skulle minnas att ni är Guds barn. Ni är skapat i Guds bild, och det får vi vara nöjd med. Men jag vet att det är absolut inte så enkelt att se att man så snabbt ska hitta sig själv. Hitta egentligen Guds bild i oss, eftersom vi har en värld som vill påverka oss. Vi har massa media, vi har filmindustrin, alla krafter, negativa krafter i världen som vill påverka oss som människor, att vi ska hela tiden ändra och ändra och ändra på Guds bild, så vi ska börja ligna mer eller bli präglat av denna värld, som också Paulus skriver i Romerbrevet 12 kapitel. Men så säger han att den förnyelsen, den måste ske, men det ska ske från det invortes människa. Och när vi då heter oss själv som ett Guds barn, att tänk hur lycklig jag egentligen får vara, eftersom Jesus har blivit min hjärtes bästa vän. Han vill aldrig svikta mig. Han vill alltid gå vid min sida. Han vill alltid bära mig om jag inte orkar det. Och då börjar man att älska honom. Och när man börjar älska då det första budet och det andra budet, som är lika stort, genom tron och genom den heliga ande. Eller sagt med andra ord, att Guds ande får, och tron får verka igenom oss. Då börjar vi som kristna och Guds barn och få tillbaka det här det gudsbildet som var förstörd. Då börjar vi att kunna leva lite upp till den som Gud egentligen ursprungligen hade skapat oss till. Men allt är ofullkommen. Allt är bara styckevis här i tiden. Men om vi håller ut och in till änden, så får vi se, som evangelisten Johannes säger, att se vår stor kärlighet. Gud har visst oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi, alltså konstaterar han. Men det vet vi att när han uppenbar så ska vi bli han lik. Och då ska vi se han som det han är. Alltså då får vi verkligen Guds hela bild tillbaka. Då blir allt fullkomment. Allt som vi här är så ofullkomment och så styckvis. Och älska sin näste. Första budet där på den andra lagtavlan är förhållandet mellan barn och sina föräldrar. Du ska hedra, ära dina föräldrar, mamma och pappa. För detta är det första budet som har löfte med sig. Det har sin välsignelse i tid och evighet. Men också andliga föräldrar, om så skulle finnas någon. Jag är Guds rike, så behöver det vara orden. Och vi behöver, eller i samhället ska det ju vara polisverk och de som kräver en skatt eller alla. Vi behöver att respektera Guds orden. När vi reser med fly så har kanske en del av oss upplevt att plötsligt så över oss så öppnas en luka och så kommer ner en det här är oxygenmask och så upplyser man på högtalare att först ska man sätta oxygenmasken på sig själv och efter det så ska man hjälpa den som sitter bredvid. Alltså det betyder att om vi inte klarar att se Guds bild i oss och vara nöjd med den Gud har skapat oss till, så kan vi heller aldrig älska våra barn. Så kan vi heller på ett rätt sätt aldrig älska vår näste. Och det är nettopp det som Jesus vill visa här. Att det är otroligt viktigt att vi kristna inte är skapat för att dyrka oss själv. För att tillfredsställa våra kötsliga lyster. Men vi är skapat därför att vi är svaga och vi är mangelfulla och vi behöver stöd av varandra. Vi behöver vår näste som ska gå bredvid vår sida. Vår näste som Gud vill att vi ska hjälpa. Och det är nettopp det som är Guds önske. Och om vi bara snabbt ser på budorden, fjärde budet och femte budet, du ska inte slå ihjäl. Vem är det som älskar sin näste? Som vill dräpa eller hata sin näste. Jesus lärar oss att så ska vi inte göra. Vi ska inte en gång hata eller förakt eller ringakt eller se ner på näste. Varken kristen eller de som inte är kristen. Och om vi går till det sjätte budet i förhållande till att driva hor eller bryta äktenskap. Alltså ett äktenskap om vi tar det först. Som älskar varandra. Speciellt om man har lärt att samtala med varandra och vågar att vara öppen. Och våga och först och främst si förlåt. Och vågar att si tack. Ett slikt äktenskap så är man ödmjuk därför att man kan inte peka finger. Att man vet att man själv inte är fullkommen. Man behöver förlåtelse. Och när två så här svaga får stöd och förlåta varandra och be för varandra. Och när det förlåtits så håller man det under hemmets tak om det är möjligt. Det är inte alltid möjligt. Ibland så är det bara så att allt kan man inte berätta till mamma eller pappa. Icke en gång till sin egen äktefälle. Därför har Gud sagt att det finns kristne som kan vara som biktfäder som man kan öppna sitt hjärta för. Eller ta emot professionell hjälp om det är behov för det. Om vi går till den andra sidan av det sjätte budet. Du ska inte driva hor. Och så när det gäller en som inte är gift. Så är det så att om man verkligen älskar en pojke, älskar en flicka. Eller en flicka älskar sin flickvän. Tänk om man som kristen inte skulle högakta det sjätte budet, men man lever precis som man är gift, fast man inte är gift. Och man går från, en pojke går från flicka till flicka och lever i hor och orenhet. Tänk vilka spår som lämnar efter sig. Kanske barn som föds, eller om man klarar att täcka det och inte vill komma fram med det. Men hur dåligt man egentligen får in i sig själv. Om man en gång gifter sig, hur glad är man inte det? Om Gud har bevarat så man inte har varit otro och brutit äktenskapet för man har gått in i äktenskapet. Eller brutit äktenskapet när man har kommit in i äktenskapet för att begära en annan eller förlata sin egen hustru eller sin egen man. Och på det här sättet kunde vi gå igenom budord för budord. Och jag tror vi har orsaken till att lägga det på hjärtat. Jag ska bara se, tiden går. Bara till sist. Luther, han ger en enkel vägledning om vilka synder vi ska bita. Vad som vi ska hålla för synd i vårt samvete. För det är bara så att det är som om man, ja, jag säger det eftersom jag själv är van med båt och hav och har kartplotter och vet att i en båt så finns det radio och det finns olika metallgenstander som gör att kompassen måste korrigeras. Annars är kursen inte korrekt som vi läser. Och så kan man segla över längre sträckningar så kommer man absolut inte dit som man har egentligen tänkt sig. Och därför så är det så viktigt att Guds ord skulle få vara den kartan som kompassen alltid måste korrigeras emot. Och Luther, han säger det så att vi behöver inte hitta på liksom igenom olika kulturer eller olika det här är tankar eller meningen man har vad som är synd och vad som inte är synd. Gå till budorden. Gå igenom budord 1-10 och tänk över, har du lyckats eller har du misslyckats? Och så kan du berätta vad Guds ande påminner i hjärtat om vilka konkreta synder som trycker samvetet. Och så kan man be om förlåtelse. Och på det sättet så blir budordet också på sätt och vis som en vägledare. Och den vägleder lätt, rätt och den heliga ande får vara med. Och på det sättet så vet vi att vi bevaras på vägen. Men som människa så blir vi, som Jesus där i texten i evangelierna om den lagkloke eller den farisén. En del så går vi bort. Eftersom vi tror att vi har uppfyllt allt ifrån ungdomen. Alltså vi har ingen behov för frälsare. Vi har ingen behov för Jesus. Eller så kan vi också ha andra saker som upptar oss. Vår rikdom. Allt annat i livet som gör att vi bara måste utsätta. Vi måste lämna frälsaren och på det sättet så går vi miste om det eviga liv. När Gud har gett sin heliga ande så har han gett en vägledare som vi får lita på. Men det jag bara ville visa, eller det jag vill se, det var att det är ingen konflikt mellan den vägledning som den heliga ande och skriften ger och det budorden vill läsa. Lära för oss. Och därför behöver vi oss att be Gud att han skulle ännu närmare och djupare öppenbara sin kärlek emot oss. Så vi verkligen kunde fatta och förstå vår hög Gud har älskat oss. Och när vi upptäcker sannheten om oss själva att vi är syndare. Så behöver vi inte gå bort utan i Kristi församling, där finns nyckelmakten och där finns den öppnade källa emot all synd och all orenhet. Och därför så får vi också lov i den offentliga prediken eller i den enskilda vägledning och skriftemålet vittne om alla synders nådiga förlåtelse i Jesu namn och i hans styrt utrunne försoningsblod. Och därför får du också, kära kristne vän, kanske som känner att du blir en syndare inför ord, tro att Jesu soningsstöd på korset, hans offerblod, det är rening. I nåden finns rum och i blodet så finns ännu kraft. Så får vi tro till frid, till frihet och till glädje. Gud bevar oss i Jesu namn.
Vi sjunger psalmen 321, 321 och efter det så talar Mikael Fältros.